kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Varmt välkomna. Frida Tånghag och Annika Karlsson Bergdahl återigen i podden Västpolitiken. Det är drygt ett år sedan som vi hade er i podden när ni pratade om utställningen som då var aktuell på Frölunda Kulturhus. Vi som arbetar med våra kroppar. Och nu är ni här på Vänsterdagarna med samma utställning. Och ni får gärna presentera er själva lite grundligare. Och sen så kan vi ju komma in på vad ni har gjort sedan dess. Vad har hänt under det här året? För det är ju en del, har vi förstått. Varsågod. Börjar du, Annika?
Ja, Annika Karlsson Bergdahl heter jag då. Och jag har fortsatt att arbeta med vi som arbetar med våra kroppar. Och jag har också ett nytt projekt som heter Jag är en människa. Som är kvinnor som är i fängelse, sitter i fängelse eller har varit frihetsberövade och är frihetsberövade. Som också är en grupp vars röster väldigt lite hörs, kan man säga. I synnerhet i det här politiska klimatet som är just nu.
Ja, Frida Tånghag heter jag då. Jag jobbar ju som kock och det är också därför jag är med i boken och projektet. Men just nu så är jag känslig då och pluggar lite grann. För att det tycker jag är kul, så jag läser retorik. Annars är det ju fritidspolitik mest. Sen satt jag ju som tjänstgörande ersättare i riksdagen nu i våras, januari till maj. Det händer lite grejer.
Var har ni varit med utställningen sen förra året när ni var här i Göteborg eller på Frölunda Kulturhus?
Precis. Hjälp, nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men just nu så visas den stora utställningen på Bohusläns museum. Och det gör den fram till januari, 28 januari. Och efter det så åker den till Dalarnas museum. Och efter det åker den till Långbans gruvby som tillhör Värmlands museum. Och sen åker den till Regionmuseet i Skåne. Och sen åker den till Västernorrlands museum som ligger i Härnösand. Och där visas den alltså våren 25. Och sen så jag håller på och fortsätter och försöker sälja in den då. För det är ju jag som turnerar den stora utställningen. Sen är det ju de här 17 små som åker runt över hela landet. Och nu faktiskt på måndag så ska vi ha ett möte med Folkets hus och parker. För de vill trycka upp och också ha den här lilla utställningen då. Kunna skicka runt den och använda den i olika sammanhang. Och dessutom, om jag nu bara ska fortsätta lite till, så ser vi ju en otrolig, alltså ett otroligt stort behov. Vi har ju pratat om det nu här på Vänsterdagarna, Frida. Om vilken, alltså den är ju ännu mer aktuell idag och framåt. Och vi har som mål, vi håller på att söka pengar nu för att kunna göra vi som arbetar med våra kroppar 2.0 eller att fortsätta liksom ut i landet, ha en projektanställd som åker runt och initiera studiecirklar ut på arbetsplatser, få människor att engagera sig, organisera sig med liksom den här som grund då, kan man säga.
Där är väl tanken att det ska fortsätta i alla fall fram till valet.
Absolut, absolut.
Den gör så pass bra intryck i samhällsdebatten, och det märkte man ju inte minst nu när vi hade det här samtalet, för att det blev en sån, det blev ett bra samtal men också väldigt bra, ja, med frågor efteråt när vi hade den frågestunden, och att det alltid dyker upp något nytt för oss också från publiken.
Verkligen, verkligen otroligt mycket positiv respons. Och här sitter det, vad kunde jag ha varit där inne? 40-50?
Ja, kanske.
Och ingen hade sett bildspelet. Ingen hade sett utställningen innan. Och då tänker, och det var samma, jag var med på en visakonferens, en sån här studiekonferens som LO gör, 300 pers. Och då hade vi tre föreläsningar, jag och en från ABF, Jon Erik Flodin. Och det var också flera stycken där som aldrig hade hört talas om det. Så vi ser ju att det då finns en potential, eftersom det berör ju, här känner man igen sig, och det är ju det som behövs liksom, för att man blir bekräftad när man ser att vi har så mycket gemensamt och man vill göra någonting.
Det var ju också det är ju oundvikligt att nämna, som vi pratade i förra poddavsnittet, som handlar så mycket i boken, och det är ju gemenskapen. Det finns jättemånga problem inom, alltså inom arbetaryrket, inom arbetarrörelsen och alltihopa, och det vet vi och det är det vi behöver jobba med, men det finns också, ja, men gemenskapen som vi också upplever i, ja, men i de här mötena när vi kommer in, att det finns ju även i rummet. Mm.
Men det är just det här som ni beskriver, hur det fortfarande är så aktuellt. Det har ju blivit än mer aktuellt nu, antar jag, att ni också möter. Efter ni var i Frölunda, det var ju precis efter valet då. Och vad har det inte hänt sedan dess? Kommentera människor det, eller är det det ni möter när ni är ute med den?
Ja, ja, absolut. Och det var ju bara som nu i rummet här. Då sitter det en fritidsledare som säger att de vill ha bort oss. Det kostar för mycket pengar. Nu ska ni bli lärare. Det är ju det som är så läskigt nu. Och det går med en sån hastighet att villkoren försämras ju allt mer. Mm. Och att det finns ett så stort intresse av att splittra och att tro att det är nationen vi ska enas kring och vi ska inte enas kring klass. För det är ju ett hot mot SD och alla och den här jävla regeringen. Om vi organiserar oss och vill förändra, så är ju det ett hot.
Och där blir det ju också, men inflationen och det som händer i samhället och... Ja, men den kallar jag den 90-talskrisen som kommer tillbaka här, men det som händer, det kommer ju, vilka kommer det slå mot? Jo, men det kommer ju slå mot arbetarklassen, det kommer slå mot de som har lägst betalda eller låglönejobb. Det är de som bor i hyresrätter där man ska höja hyra med 12%, det är helt orimligt. Det är matpriserna som går upp, det vet vi ju att det händer i realtid, och det är ju en jätteproblematik att vilka är det som kommer drabbas och vilka är det som kommer drabbas hårdast, och det pratar man inte om.
Mm. Och framförallt då att vem är det vi utgör som fiende? Jo, vi utgör invandraren, framförallt muslimen som hotar. Så att vi sparkar ju neråt då istället för uppåt. Jag tänker ofta på Barney som är slipare som är med i boken. Han sa just det. Som förklaring till varför så många röstar höger ut när man är arbetare. Jo, det har vi lärt oss. Att vi ska sparka neråt och inte uppåt. Och det finns då från den här regeringen ett otroligt intresse av att det är precis så det ska vara. Vi ska sparka neråt, inte uppåt. För att då är ju de liksom ägarna till alla företag. Då utgör ju arbetarklassen ett hot.
Det är ju så man slår sönder kollektivet.
Ja, ja, ja.
Det är ju det vi behöver, ja. Mer än någonsin.
Verkligen.
Det är det. Och där har de ju tyvärr lyckats.
Mm.
Alltså den här nyliberala politiken har ju lyckats slå sönder hela kollektivet.
Precis, och sen det här skitsnacket att de är alla de här lögnerna. Och det är precis, jag håller faktiskt på att lyssna på en bok om Ernst Wigforss. Vilket är otroligt intressant, alltså så tidigt, alltså hur arbetarrörelsen såg ut i början där, och så, eftersom han var finansminister och det var ju med och genomförde massa saker, tänkte jag, ja, intressant. Men det var ju redan då, alltså högern var ju emot allting och de var ju också antisemitiska mest, men nu försöker de få, och så står den här jävla Jimmy Åkesson och försöker säga det är socialdemokraterna som är antisemiterna. Alltså det är så förbannat knäppt.
Men det är ju väldigt hoppfullt att ni är ute, att det fortfarande finns någon önskemål och behov om det, att ni fortsätter. Det är ju klart till 25 då, eller en bit in på 25.
Ja, halva 25 är redan klar.
Du är ju jättebra.
Ja, ja, ja.
Du säger ju någonting om behoven och att ni verkligen, alltså att man kör mellan valen, för ofta så känns det som vänstern om man poppar upp sig inför valet och så glömmer man. Det är ju däremellan som man måste liksom jobba.
Precis, precis. Nej, och det är ju roligt, alltså utställningen öppnade nu för 10:e gången då i Bohuslän, och det är ju lika roligt varje gång, och folk blir så engagerade, och de sa också nu att det kommer en ny publik, och sen då att museet har gått ut och intervjuat 11 lokala arbetare och så sänder i sina sociala kanaler. Det är otroligt viktigt. Nej, det finns mycket från det då, att jag fick ett nej från det här Hälsinglands museum som sa att det var för vänster och 70-talsvänster, allt möjligt konstigt. Att det liksom finns ändå många som vill, och så att det är viktigt. Så det är ju väldigt mycket som är positivt. Och jag tycker överhuvudtaget, jag blir helt överlycklig varje gång jag hör ett strejkhot. För att faktiskt man vill gå ut och strejka. Och det, man riskerar ju ändå ganska mycket att snacka om hur borgerligheten, hur rädda de är och hur det sägs att det saboteras och så. Alltså, vad fan, mer.
Det finns möjligheter där om man bara vågar. Mm. Det är väldigt hoppfullt faktiskt.
Men jag tänkte att det här med att vi förhoppningsvis kan ha den här utställningen fram till valet. För att, alltså, den är ju inte opolitisk, det går ju inte att säga att den är neutral, det är den inte. Men den når ju ut till det som politiken inte gör. Alltså, så här, det är ju praktexempel på den kulturella debatten som behövs i samhället och hur mycket det når ut. Och att det också då finns över tid på ett annat sätt. Det är ju, där är det ju jätteviktigt att man liksom når ut på den samhällsdebatt som gynnar oss, då, säger jag.
Jo, och som stärker arbetarrörelsens narrativ. Alltså stärker berättelsen om vilka är vi, vad är det som har gjorts, vad är det som görs. Liksom, att man är stolt över sin historia och sitt nu och det man gör. Den stärker ju allt det där. Alltså, när människor blir berörda så fattar man ju att det här är vår berättelse.
Jag tänker på att vi har ju varit på flera sådana här seminarier och föreläsningar här nu när man säger att ekonomisk vetenskap, den är inte alls objektiv på något sätt. Utan den försvarar ju bara, det är ju teorier för att försvara kapitalet. Varför skulle det då vara neutralt och det här är politiskt?
Precis, alltså, allt är ju politiskt. Mm.
Allt är
alltså,
ju det.
Det går ju inte att... Men jag menar, den handlar ju om arbete, den berättar ju om en verklighet. Det är ju inte, om man tar varje enskild, det är ju din historia. Den är ju lika mycket värd som Wallenbergs historia, eller vem fanken det nu är. Liksom. Det är ju min berättelse om mitt liv och mitt arbete.
Mm. Och det är nog fler som kan känna igen sig i det än Wallenbergs.
Ja, definitivt.
Nu är det väl 33 personer i boken, och det är ju 33 individer.
Precis.
Jag har ju bara berättat om mig. Det är ju inte putsat. Det finns inget filter. Och det finns inget filter även de andra heller. Utan det är bara så här, så här är det. Mm. Och det här är jag, och det här är min upplevelse. Och sen får man ju ta med vad man vill i det. Men det är ju också konkret, och som jag har sagt, det är sanningen och verkligheten.
Mm.
Det är det som står i boken.
Jag tycker också att det är spännande det här med, som vi pratade om då och som blir så tydligare för varje dag, just det här med klassresan och klassresor och den kollektiva klassresan. Det har vi ju helt borta från, och det har ju inte blivit bättre än podden då, utan det har ju bara förstärkt ännu mer. Att det här, och att det faktiskt är så att de som vi möter i böckerna, de gillar sina jobb. Det är inte det som är felet. För det möter jag fortfarande. Man har ju med sig det när man pratar med människor nu då. Senast igår, en undersköterska. Nej, men jag är jättestolt. Jag vill jättegärna jobba kvar. Men det går ju inte med de villkoren som är.
Precis.
Och
precis.
Att det lyfts fram är ju oerhört värdefullt. Mm. Att man behöver bonka in i folks medvetande. För att man sjunker ihop och tycker att det är liksom dåligt att vara arbetarklass. Mm. Den grejen tycker jag är oerhört viktig i utställningen, och att man fortsätter att prata om det.
Nej, men det var ju så himla tydligt när jag hade vikariat i riksdagen att 14 maj, då är det slut och jag ska tillbaka till mitt jobb. Jag ska tillbaka och vara kock, och det är det jag vill. Jag har ingen annan. Det är plan A. Och plan A kommer fungera, så jag behöver ingen plan B. Sen har jag ju valt att plugga en termin. Men det är ju så här, ja, men 1 januari så är det, då är det tillbaka. Det är fortfarande plan A. Och jag kommer aldrig det kommer jag göra antagligen, för att man inte får ihop det ekonomiskt. Tyvärr, alltså, så här, det är en rädsla man har. Liksom. Men det är fortfarande plan A. Och jag behöver i teorin inte en plan B. För jag gillar plan A.
Det är ju det också med de här strejkhoten, att väldigt många strejkhoten handlar ju också om att villkoren har försämrats. Alltså, ta de här tåg i Stockholm, alltså, som inte ska få ha en konduktör eller en tågvärd. Vad fan är det? Vad är det? Vilket samhälle vill vi ha? Och det pratar vi ju alldeles för lite om. Och jag menar, samhället går ju under om vi ska dra undan mattan hela tiden för arbetarklassen, och det är ju det vi gör. Att vi drar undan mattan och villkoren försämras. Och, ja, det finns så mycket att göra, så man, det är inte klokt.
Men då är det ju det här att du får skylla dig själv, att du inte kommer upp dig, eller att du inte gör en klassresa. Men hur ska samhället se ut om vi inte har några undersköterskor som tar hand om oss när vi blir gamla?
Mm. Nu kör de ju ut hälften också, höll jag på att säga. Men alltså, 27 500 måste man tjäna. Alltså, det är ju, jag läste precis, jag menar, det är ju flera samhällen i Norrland. De är ju helt beroende av, liksom, det är så koko. Och att, ja, det är ju därför det är så viktigt att medvetandegöra och fortsätta den här kampen.
Ja, vem ska köra bussen?
Ja, men då, jag har ju den här käpphästen och favoriten med Stefan Löfvens avskedstal som vi alltid återkommer till. För det handlar just om detta ju, med meritokrati och kollektiv klassresa och att få lov att vara kvar i arbetarklassen. Att det inte är något fult med det. Och de här, det tycker jag är intressant. Det tycker jag framkommer lite överallt. Så, vi har ju riggat här som pratar om Petter. Om meritokrati, som ju även Nina Björk har pratat om, som var här också häromdagen. Att det liksom, det går ihop, det handlar mycket om de här grejerna som är väldigt, som vi vill prata mer om.
Absolut.
För det är inte så tydligt. Det finns ändå fortfarande någon slags omedvetenhet kring hur det funkar och hur det är kopplat så.
Mm. Ja, och hela den här, jag har läst Petters bok, men den ligger hemma, så att jag ska göra. Men just det här att idén om att vi tror att vi kan, jag kan bli vad jag vill liksom. Att den är ju, det är ju helt knäppt. Och att bli vad man vill, då ska man uppåt i samhället. Så är det, man ska inte vara kock eller snickare eller något, utan man ska, nej, det är viktigt med de här böckerna som kommer nu. Och det är ju fler och fler som formulerar sig kring de här ämnena nu.
Vad tycker ni annars? Ni har inte hunnit kolla in vänsterdagarna som vi ju är på här nu då, om det är någonting speciellt. Och hur är det att vara här?
Jag var ju här igår. Det är ju alltid lika kul. Alltså det går ju åt en halv dag nästan att träffa kamrater och folk man känner och folk man tycker om, alltså, och vänner som man aldrig ser, för att Sverige är stort. Och dygnet har bara 24 timmar, även om jag försöker uppfinna några fler. Jag har inte kommit så långt med det nu. Nej, men så att det är ju helt, ja, men det är helt, alltså känslan är ju magisk, eller vad man ska säga, i det. Och sen så samtidigt alla bra seminarier och sånt som man kan gå på. Och jag var på en av marknadsskolan igår som jag tyckte var jättebra. Och det är heller ingenting som jag är jätteinsatt i liksom. Utan, och då får man ju möjligheten att, som vänsterdagarna ska vara, jag får möjlighet att bredda inom ett område som jag inte jobbar med inom politiken.
Jag är ju väldigt ledsen för att jag inte har varit här mer. Det krockar med massa andra saker som är. Dels är jag kom från Stockholm igår för att jag har varit, håller på med det här andra projektet också då, jag är en människa. Så att ja, det krockar tyvärr med massa grejer, så jag skulle önskat att jag hade haft det, att dygnet hade lite fler timmar.
Jag jobbar på det.
Ja.
Du kan väl säga lite kort om det projektet, Jag är en människa, och vi kan ju också göra reklam för en annan podd där då.
Ja, just det.
Med kriminella hälsningar.
Ja, som är en väldigt bra podd från Institutionen för socialt arbete, som också vågar vara politisk och vågar vara icke-objektiv, vilket är underbart att man vågar säga idag. Dessutom när man är på ett universitet. Nej, men den, alltså jag har precis kommit med den boken som heter Jag är en människa, där 14 kvinnor berättar om sina upplevelser av att vara frihetsberövad, men också om sina livsberättelser. Och det är ju under arbetarklassen, det här är ju trasproletariatet, väldigt, de allra flesta kommer från fruktansvärda förhållanden. Och det är också då ett, alltså det är egentligen två projekt i ett, för att först så jag gjorde intervjuerna, och det är ju som alla mina projekt, så jobbar jag dokumentärt, alltså jag vill göra intervjuer och så. Och det handlar ju om människor då som inte hör så mycket samhället. Och då har vi gjort ett körprojekt av första delen där mina intervjuer tog Lina Ekdahl, poet och författare, hand om och skrev sångtexter, och sen Matilda Sjöström, Steget och det brinner, har gjort tonsatt. Och så har vi jobbat både på fängelser med det och haft några offentliga konserter. Och det fortsätter vi med. Och vid varje sån konsert så läser jag också högt i boken. Men jag ville också att fördjupa mer eller få längre. Så att i boken är det väldigt långa berättelser. Och att jag vill också att vi, alltså min ambition är ju att vi måste prata om kriminalvård igen. Alltså det är ju också ett bedrövligt kapitel. Alltså de är ju ute och cyklar hur det ska se ut på våra fängelser här om några år. Och alltså kriminalvård har ju som slogan att bättre ut. Och de har ju liksom lyckats. De har ju under de senaste åren, det är jätteviktigt att veta detta. Det är alltså 70% som inte återfaller i brott efter frihetsberövande. Och väldigt många av mina kvinnor säger ju att det är allra skönaste stunden på dagen, och där jag har liksom kunnat sitta och reflektera och så, det är när jag blir inlåst på kvällen, när jag får vara i fred. För man är ju ute på avdelningar, man är i den här verkstaden, med massa människor där det finns så mycket frustration, så mycket skadade människor för att de har farit så illa. Och inte minst, alltså, alla de här kvinnorna har levt i destruktiva förhållanden. Alltså män som pucklar på något fruktansvärt. Och det här är en grupp, alltså det, ja, nu har de ju börjat uppmärksamma, det är väl någon sån där dag nu där kvinnor, misshandlade kvinnor ska uppmärksammas. Alltså, men det är ju, jag menar, vi pratar om gängkriminaliteten, men här, det är liksom kvinnor som dör i princip varje dag. Det var en polischef igår som skrev i GP en debattartikel att varje dag rycker vi ut i Göteborg med till en kvinna som blir misshandlad. Ja. Så där finns det jättemycket, och jag tycker att kriminalvården har gjort jättemycket bra, men alltså den är hotad, och hur de här människorna som, och de här barnen, alltså, som de sätter i fängelse nu. Nej, där finns det också hur mycket som helst att göra. Men det är roligt för att Åsa Mattsson, som ju sitter och gör vänsterns nättidning, ja, hon ska intervjua mig på tisdag om detta.
Och Frida, då, du tillbaka i stan?
Jag är tillbaka i stan, det är jag. Ja. Och här är jag runt.
Och sitter, du berättar vad du har på politiskt.
Ja, jag sitter i kommunfullmäktige. Och så sitter jag i idrott- och föreningsnämnden. Och så har jag hela kommunala nöjesfältet. Sitter jag som vice ordförande och håller på och pysslar med. Så lite berg- och dalbana, flumride, provocerar tydligen folk. Ingenting. Jag trodde så här att jag skulle få arga.
Har jag missat? Vad är det för något?
Flumride, ja, det finns, jag tänker vara väldigt tydlig, det finns inget beslut på det här, men det, Flumride behöver åtgärdas på något sätt. Liksom. Den är 50, det är 50 år gammal. Ingen berg- och dalbana, men vattenattraktion. Och då har det ju varit då i media att den ska rivas. Man ska riva Flumride, och det upprör folk. Men jag säger också att det finns inget beslut, och det är också det jag säger till alla. Bara så här, vi har inte bestämt något. Det är GP som har sagt det. Ja. Men det är ju en möjlighet att flomma ut. Rivs, det kan jag väl säga. Man måste göra någonting. Ja.
Det är lite både och det där, va? Hur man känner att ja, det upprör väldigt mycket. Men hur folk far illa och sådär här i våra tidigavtal eller tidavlag, det är mindre upprörande. Mm. Vill ni säga någonting mer innan vi avslutar?
Ja, nej. Fortsätt att organisera er.
Ja, men ja.
Vi jobbar på det.
Precis, och så bra att projektet fortsätter.
Och vi får inte tappa hoppet.
Nej, det är det som vi håller på att prata om senast igår med Alice Bati om här också. Hoppet, för fan. Vi håller hoppet. Men det är väldigt glädjande att ni fortsätter med det här projektet, för det känns ju som det verkligen behövs och så. Mm.
Ja, men och där med hoppet, alltså så här, vi måste också se de små segrarna som stora segrar. Ja. Liksom.
Absolut.
Och sen är det så värdefullt med det arbetet, för det säger du också i den andra podden, den kriminella, att lyfta röster som inte annars får höras. Det är ju ditt pågående projekt, så att säga, med olika. Och det är väl väldigt värdefullt, för det behövs verkligen. Okej, men då tack så hemskt mycket för att ni kunde slänga in er här mitt på vänsterdagen och prata med oss i vår Västpolitiken-podd.
Tack för att vi fick vara med, eller jag fick vara med.
Och tack för att jag fick vara med. Tack.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.